Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Idag får ni höra en av världens ledande forskare inom hållbarhetsforskning. Han var en av de som byggde upp Stockholm Resilience Center och numera har han Berlin som bas, men med samma brinnande intresse för planetens framtid. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Just nu drabbas vi av skyfall och översvämningar, förödande bränder och ökenvärme på uppemot 50 grader. Jorden förändras framför våra ögon. Men vilka processer är det egentligen som bestämmer över vår planet? De senaste åren har vi börjat diskutera planetära gränser, 9 stycken system som håller på att överansträngas. Det handlar bland annat om klimat, färskvatten och biologisk mångfald. En av dem som har myntat uttrycket planetära gränser får ni möta idag, nämligen Johan Rockström. Han är agronom och miljövetare med en professur i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Dessutom är han chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, ett av Europas mest framstående centra för klimat- och hållbarhetsforskning. Just nu är han aktuell med boken Jorden, vår planets historia och framtid, som han skrivit tillsammans med kollegan Owen Gaffney. Varsågoda, allt vill att veta om planetens gränser med Johan Rockström.
Hej Johan, välkommen till Allt vill att veta.
Ja, tack så mycket.
Det är lille julafton som man säger i Skåne. Och vi sitter här på mitt kontors-studio på Söder i Stockholm. Och vi ska prata om din nya bok. Och alltså, jag är jätteglad att julen börjar på det här sättet. Tycker det ska bli jättespännande.
Ja, men det är jättetrevligt att vara här. Och det är roligt att boken nu äntligen kommer ut. Så att det får man se som en julklapp för min del också.
Precis. Först och främst, om vi backar bandet lite grann. Hur börjar allting för dig? Hur börjar ditt intresse för miljöfrågorna?
Ja, så det började egentligen universitetstiden i Uppsala, där jag hade förmånen att inte bara fördjupa mig i hydrologi och markvetenskap och agronomi, men också att göra mitt examensarbete och senare också mina forskarstudier för Malin Falkenmark, som ju är vår ledande professor i internationell hydrologi. Och det öppnade upp en dörr till vattenbrist i världen, klimatförändringar, ekologiska förändringar och hur mänskligheten liksom hur avgörande det är för mänsklighetens framtid att naturkapitalet är stabilt. Och det där liksom har sedan lett till liksom steg för steg för steg mot fördjupning i klimatforskning, men framförallt också fördjupning i den ekologiska forskningen, eftersom jag sedan tog steget över till Stockholms universitet och systemekologen och forskade mycket med Carl Folke och Erik Arrhenius och kollegor på systemekologen, som sen blev det som idag heter Stockholm Resilience Center. Så att det har liksom varit en lång resa från, kan man säga, djupare hydrologi till den planetära globala miljöforskningen.
Mm. Du ska ju precis släppa en bok nu tillsammans med Owen Gaffney, och den heter Jorden, vår planets historia och framtid. Det är ju en rätt omfattande titel.
Ja, det är det. Det är det. Och vi ska ju säga att det var rätt spännande, tycker jag, att förlaget argumenterade väldigt starkt för den titeln, för att både jag och Owen kände nog att det kanske var läge att överväga något lite klatschigare. Men de tyckte att det var så som värdefull information att vi verkligen försöker göra en vetenskapligt, populärvetenskaplig berättelsen av jordens hela resa. Och att göra det inte utifrån bara att förstå vårt ursprung, utan också förstå hur beroende vi är av planetens holocentillstånd, det tillstånd vi har haft sedan vi lämnade förra istiden för ungefär 12 000 år sedan.
Men i boken skriver du om tre klimattillstånd, så här huvudklimattillstånd som har rått på jorden. Ett kallas för snöbollen, och de andra två då blir gradvis varmare. Kan du inte berätta lite grann om dem?
Ja, till att börja med så är ju min och Owens och väldigt många forskares bedömning att det här är kanske den viktigaste insikten av alla insikter för att förstå de risker vi utsätter planeten för idag. Alltså att vetenskapen idag är ganska tydlig med att så vitt vi vet så finns det bara tre jämviktstillstånd av planeten, huvudtillstånd. Och en extrem är alltså snöbollsplaneten. Och det är ett tillstånd vi inte har sett på över 100 miljoner år. Så att det är ju väldigt, väldigt långt bak i tiden.
Innan dinosaurierna till och med.
Till och med innan dinosaurierna. Och det är alltså en planet som på grund av avståndet till solen börjar kylas ner, få mer och mer is, och sen börjar återkopplingsmekanismer som gör att ju mer is vi får, ju vitare blir ytan och ju mer värme reflekteras tillbaka till rymden. Och så börjar planeten successivt få allt mer växande isar som till slut täcker hela planeten. Och den blir en vit yta som då reflekterar tillbaka 90% av inkommande värme och låser sig i det tillståndet. Men det är en så pass extremt tillstånd som kräver då att avståndet till solen permanent under väldigt lång tid är förlängt. Så att det är en extrem. Och sen har vi då mellantillståndet, som är det tillstånd som vi har haft de senaste 1 miljon åren. Det vill säga den här dansen mellan 100 000 år långa istider som då bryts av kortare så kallade interglacialer, alltså varma 15 000 till 30 000 år långa varma perioder. Och den här dansen mellan istid och interglacial, det är liksom mellantillståndet. Och det är ett tillstånd som, så vitt vi vet, bara har pågått under de senaste 1 miljon åren. Men det är under de senaste 3 miljoner åren som planeten har liksom närmat sig det här tillståndet. Och det är ju då planeten under den senaste tiden av dess existens, det vill säga närmast vår egen tid, och det vill säga det är den planeten som är konfigurerad biofysiskt ungefär som vår planet idag. Det vill säga vi har Nordpolen och Sydpolen med isar, vi har kontinenterna ungefär placerade där vi har dem idag, och sen så har vi då en kemisk och fysiska cykler, alltså kvävecykel, fosfocykel, kolcykel, syre i atmosfären ungefär som idag. Och sen har vi den tredje extremen som vi kallar då för hot house. Det vill säga det är en planet som börjar förlora sina isar och som får då återkopplingar som släpper ut mer och mer växthusgaser. Du får mer och mer värme som släpps ut i atmosfären av haven, och så börjar planeten rulla iväg mot ett tillstånd som vi hade förra gången för ungefär 60 miljoner år sedan, som är då vi hade dinosaurier på planeten. Så de här två extremerna, den kalla snöbollsplaneten och den varma tropiska hot house earth-planeten, och så mitt emellan har vi den här dansen då mellan istider och interglacialer. Och vad det här visar, det är att, ja, till att börja med, snöbollsplaneten är, kan man säga, helt utanför riskzonen. Istider är ju någonting som, om vi inte skulle ha släppt ut några växthusgaser och inte orsakat miljöförändringar, så pekar ju vetenskapen unisont på att vi skulle förr eller senare trilla ner i nästa istid, som då skulle ligga någonstans en kanske 15-30 000 år in i framtiden. Det är vad vetenskapen pekar på. Men det finns flera publikationer idag som indikerar att troligtvis så är den dörren stängd. Alltså att vi har stängt den på grund av att vi har värmt upp planeten så mycket och laddat på med så mycket energi genom våra utsläpp av växthusgaser, så att den här väldigt, väldigt precisa tröskeln som måste uppnås för att gå in i en ny istid, det vill säga att avståndet mellan jorden och solen blir precis så förlängt så att det blir så pass försvagad solinstrålning att vi börjar få den här återkopplingen med mer och mer is, att det inte kommer att ske igen. Så då kan vi sätta kryss även på istid. Så då finns det bara två tillstånd kvar. Och det ena är ju då interglacialen, det vill säga det tillstånd, det varma tillstånd som vi har varit i sen vi lämnade förra istiden för 12 000 år sedan, det vi kallar för holocen eller hothouse. Och det här innebär att vi kan liksom sätta fingret ganska tydligt på vad vår uppgift är. Det vill säga uppgiften är att vara kvar i ett holocentillstånd och undvika att rulla iväg mot en hothouse earth. Det vill säga en planet som förlorar sina stora isar, som genom att förlora sina stora isar blir mörkare och mörkare. Ju mörkare den blir, precis som en mörk bil, absorberar mer och mer värme och blir då självuppvärmande. Så att förstå de här tre huvudtillstånden, fyra tillstånd om man drar slutsatsen att mellantillståndet har både istid och interglacial, så tycker jag att man får liksom en mycket bättre förståelse för varför den globala klimatforskningen och globala miljöforskningen liksom pekar på frågor rörande hela planetens stabilitet.
Just det, men det här faktum att vi då eventuellt har suddat ut nästa istid, att vi då kommer att leva in liksom en längre interglacial. Är det i sig någonting som pekar på att vi är på väg mot någon slags hothouse, eller det behöver inte vara?
Det behöver inte vara det, men det kan vara ett första tecken, definitivt. Alltså att vi har eventuellt stängt dörren till nästa istid betyder ju definitivt att vi är ju inte längre i vad vi kan kalla för ett jungfruligt holocentillstånd, utan vi har redan liksom tagit första steget bort från holocen. Alltså vi är ju vetenskapen, det gör vi ju liksom en väldigt viktig slutsats i boken, är ju att vi har lämnat holocen i termen av att det är nu vi människor som är den dominerande kraften på jorden. Vi är i antropocen. Så det här är ju dramatiken, att vi har gått in i en ny geologisk epok, antropocen, antros för oss människor, det är vi som är den dominerande kraften på jorden. Men lyckligtvis är det så att antropocen är än så länge ett tryck som orsakas av oss människor. Det är inte ett nytt tillstånd ännu. Men det visar ju på att vi kanske har stängt dörren till nästa istid, att vi faktiskt nu har nått en 1,1 grads uppvärmning globalt på jorden, som faktiskt är varmare än den varmaste temperaturen på jorden sedan vi lämnade förra istiden. Så vi har redan slagit igenom taket på maxtemperaturen i holocen, vilket ju förstås är ett tecken på att vi är på väg bort från holocen. Men än så länge pekar forskningen, och det försöker vi verkligen lägga alla korten på bordet i den här boken, att vår slutsats blir att vi har ännu inte knuffat jorden liksom över en tröskel som gör att vi ofrånkomligen rör oss mot en hothouse. Vi har fortfarande en möjlighet att ha vad vi kallar för en hanterbar holocenliknande planet. Och det här med holocenliknande är viktigt, va? För att vi har redan liksom lämnat holocen. Vi har ju liksom inte den jungfruliga holocen kvar. Men däremot så har vi ännu inte knuffat jorden för långt för att säga att vi inte längre är i en interglacial. Vi är fortfarande i en interglacial. Det är liksom hoppet står att vara kvar där.
Just det. Hur märker vi klimatförändringarna idag då?
Alltså det är ju en av, kan man säga, kritiken mot klimatforskningen, att vi har ju underskattat takten av förändring och vi har underskattat konsekvenserna. Alltså redan vid 1,1 grads uppvärmning ser vi ju idag ett mycket, mycket större batteri av konsekvenser. Och inte nog med det, alltså FNs vetenskapliga klimatpanel som släppte sin första rapport, sin sjätte rapports första del bara för några månader sedan, drar ju slutsatsen att inte nog med att extrema väderhändelser orsakade av oss blir starkare, de blir till och med mer frekventa. Och vad talar vi om? Ja, vi talar om torka, vi talar om värmeböljor, vi talar om bränder, vi talar om översvämningar, vi talar om sjukdomsmönster och vi talar om stormar. Så att alla de här kartläggs ju idag, och det finns ju ett helt forskningsfält då, som tittar på, alltså det som på engelska kallas för attribution, alltså vem kan vi bevisa orsakssambanden? Och vi ser ju att det som hände med värmeböljan och torkan och bränderna 2018, det som vi i Sverige också drabbades av, de fruktansvärda översvämningarna både i Bangladesh och Pakistan och Filippinerna, och värmeböljan och torkan nu som vi hade i somras här i Kanada, kanske även översvämningarna här i Tyskland i sommar. Så vi lägger på ett oerhört kunskapsberg idag av just hur extrema väderhändelser som förstärks av den globala uppvärmningen. Det är inte så att den globala uppvärmningen orsakar dem, men de förstärks. Och det som vi ser just nu är ju framförallt att antalet orkaner som slår in i Mexikanska golfen och USA ökar i styrka, vilket är då helt enligt vetenskapen, för att ytvattnen i haven blir varmare, och det är det som är energikällan för alla stora tyfoner och orkaner. Men så ser vi också att de blir allt fler, och att vi ser också att de kommer utom säsong, det vill säga att det sker också förändringar i orkansäsonger. Mm. Och det här är ju väldigt oroväckande. Alltså vi har inga förklaringar för det ännu. Mm. Så att det finns väldigt mycket forskning som pekar just på att redan vid 1,1 graders uppvärmning så ser vi mycket, mycket större, vad säger, sociala ekonomiska konsekvenser över hela världen dessutom. Det är också en väldigt viktig insikt som bara kommit de senaste 2-3 åren. Att vi har ju ofta trott att den globala uppvärmningen orsakar förändringar långt i framtiden, och de som kommer drabbas hårdast är fattiga människor i syd. Nu ser vi ju mer och mer att orsakerna kommer mycket tidigare, det smäller tidigare och det drabbar alla. Oavsett om du är en sam med dina renar uppe i Kiruna eller om du är på den afrikanska savannen, så drabbas man väldigt hårt redan idag av extrema väderhändelser. Det är översvämningar, det är torka, det är nya smälttillstånd. Alltså vintrarna har ju gått och tippat fram och tillbaka mellan extrem kyla, extrem värme, extrem kyla, vilket är en otroligt allvarlig konsekvens för alla som beror av stadig vinter, exempelvis uppe i Arktis.
Mm. De senaste åren har vi haft världsledare som Trump och Bolsonaro som kanske inte är kända för sitt miljöengagemang. Generellt sett, är det lätt eller svårt att få världens ledare och allmänheten att förstå allvaret i situationen?
Ja, vi befinner oss ju helt klart i ett helt nytt förstående läge i världen. Och det har ju vuxit åt rätt håll under lång tid. Och det finns ju en grupp på Yale-universitetet i USA som leds av en kollega och vän som heter Tony Lizarowicz, som gör de mest etablerade årliga opinionsundersökningarna när det gäller oro och förståelse för klimatförändringar. Och de har ju visat unisont under de senaste 10 åren att medborgare både i USA, Europa, Asien ligger någonstans mellan 60-70% av befolkningen som är djupt oroade för klimatförändringar, litar på forskningen och vill ha en lösning på klimatkrisen. Och vi har ju verifierat de här opinionsundersökningarna gång efter annan, både här i Europa, och bara för några månader sedan gjorde vi en stor Ipsos-undersökning i alla G20-länder, alltså världens 20 största ekonomier, och ställde för första gången frågan till medborgare i alla de här länderna: är du orolig för att vi riskerar att knuffa oss över trösklar, alltså att orsaka irreversibla förändringar? Och vi blev chockade själva att svarsfrekvensen landade på 72%. Alltså det är ju någonting som överraskar oss, att man inte bara det att man förstår att vi orsakar global uppvärmning, man förstår också att det kan orsaka icke-linjära trösklar som är irreversibla. Och det är ju väldigt positivt att trots att vi har politiska ledare som Trump och Bolsonaro och rena förnekande politiska ledare, så är ändå den stora majoriteten av politiska ledare och stora majoriteten av medborgare och stora majoriteten framförallt av näringslivsföreträdare i världen har insikten. Och det är ju det ska man ju komma ihåg, va? Det finns ju ett mycket, mycket större stöd i min bedömning än vad som ofta ges uttryck för i media exempelvis. Va? För att media kvarstår fortfarande liksom i sin önskan att polarisera frågor. Mm. Men
det
i grunden...
falsk balans då kanske möjligtvis.
Det är en falsk balans. Och inte nog med att det är en falsk balans. Man ska inte skylla media allt för hårt här. Det är ju också så att bara för att man inte agerar hållbart betyder inte att man inte är villig att agera hållbart, och det betyder inte heller att man inte förstår. För att vi lever i samhällen där det är väldigt svårt att göra rätt. Så att man ska liksom inte tolka bara för att vi är ute och köper julklappar nu eller kanske tar flyget över julhelgerna någonstans, att det betyder att jag inte bryr mig om planeten. Man kan visst bry sig om planeten och ändå bete sig ohållbart, för att vår struktur i samhället liksom öppnar inte så lätt för hållbart beteende. Men alla studier pekar ju på att mänskligheten, skulle jag vilja till och med säga, så alla människor i världen är redo för stora förändringar. Och det är ju därför vi ser hur sektor efter sektor inom industrin, titta bara på bilindustrin, har ju bestämt sig för att nu överger vi förbränningsmotorn. Nu ska vi gå in i liksom elektrisk mobilitet. Jag menar, både du och jag befinner oss i en generation där vi för bara några år sedan skulle ha sagt, det är utopi, det är fantasi. Att liksom inte tänka oss förbränningsmotorn, inte tänka oss en bensinmack. Det är klart vi kommer ha det de kommande 50 åren. Nu är det nog snarare så att Sverige kommer inte ha det om 10 år. Vi kommer uppleva det, du och jag.
Ja, men jag ser fram emot att köra in på en renodlad elmack.
Eller hur?
Och köpa min kanske veganska korv eller vad det kan vara.
Helt tyst.
Ja, precis. Och så tyst inne i butiken, alltså bibliotek. Du nämnde de här tröskelpunkterna. Det är så här, det är punkter då jordens olika system kan tippa över till ett nya tillstånd som vi inte kan komma tillbaka ifrån. Vilka olika tröskelpunkter har du och dina kollegor identifierat då?
Ja, det här med tröskelpunktsforskningen eller tipping point-forskningen är ju, den kan man säga, en av de riktiga forskningsfronterna när det gäller klimatforskningen idag och den kan man säga integrerade jordsystemsforskningen. Och vi håller just på just nu med en väldigt viktig uppdatering, för att jag leder någonting som heter Earth Commission, som är ett form av tvärvetenskapligt försök att kartlägga alla trösklar på planeten och sätta säkra gränser för alla liksom miljöparametrar, alla planetära gränser. Och så vi jobbar stenhårt just nu med att kartlägga de ungefär 20 stora tröskelsystemen som vi idag känner till. Första gången det publicerades var 2008, då Tim Lenton och min företrädare som chef på Potsdam-institutet John Schellenhuber och kollegor identifierade i storleksordningen 15 tröskelsystem. Och sen så gjorde vi en 10-årsuppdatering 2019, och nu jobbar vi på liksom den stora kartläggningen. Och jag ska säga också att FNs vetenskapliga klimatpanels rapport som då släpptes för några månader sedan identifierar 15 stora system. Och vilka är de här systemen då? Jag ska inte gå igenom allihopa, men jag kan ge några liksom huvuddrag. Alltså till att börja med så är det otroligt viktigt att förstå att vad är de här tröskelsystemen? Jo, det är de stora biofysiska systemen som uppfyller två kriterier. Ett är att vi vet att de bidrar till att stabilisera tillståndet, miljötillståndet på jorden. Och nummer två, de har flera jämviktslägen. De har tipping points. Man kan pushar man dem för långt så har vi belägg för att de kan tippa från exempelvis att vara en regnskog till att bli en savann. Mm. Och den irreversibla knuffen leder till stora förluster av växthusgaser, förluster av biologisk mångfald och att man då självförstärker uppvärmning. Och de finns då i alla kategorier. Så förstås en stor kategori är ju förstås det som vi kallar för kryosfären. Det vill säga Grönlandsisen, Arktisisen, Västantarktiska ishyllan, de tibetanska inlandsglaciärerna. Det är liksom de stora isarna som vi är helt beroende av eftersom de har det vi kallar för albedo-effekt. Alltså de reflekterar tillbaka värme tack vare sin vita yta. Men de håller ju också väldigt mycket energi i sig och dessutom reglerar ju havsytan på jorden. Men sen har du också de stora tröskelsystemen som finns i det vi kallar för biosfären. Och det är ju de stora ekosystemen. Alltså det är de tempererade skogarna i Skandinavien, de boreala skogarna uppe i norr, de tropiska regnskogarna, de stora liksom jordlagren. Jag menar, vi har ju över 500 miljarder ton kol bara i det övre rotzonslagret i jorden. Jag menar, det är mer kol än vad vi har släppt ut av allt kol, olja och naturgas som vi har förbränt sedan 1850. Så att vi talar om stora krafter i biosfären. Men sen har du de stora, kan man säga, klimattrösklarna, det vill säga Golfströmmen, det stora energiflödet från södra oceanerna till Nordatlanten. monsunsystemen, jetströmmarna, El Niño-systemen, alltså de här alltså atmosfärsklimatsystemen som interagerar med haven. Och sen har vi ju de stora havsbiologiska systemen, alltså hela den biologiska pumpen i oceanerna. Man ska ju veta det att, jag menar, vi lever ju på en blå planet, och haven tar ju upp hittills 25% av den koldioxid som vi förbränner av kol och naturgas, men också i storleksordning 90% av den värme som har orsakat av våra utsläpp av växthusgaser. Så att haven är ju en makalös buffringsmekanism. Och hur kan den vara det? Ja, det är inte bara fysik, det är också biologi. Det är ju tack vare att vi har ett sånt rikt, liksom, sån rikt näringsväv. Och det är ju inte bara näringsväv av tonfisk och torsk, utan det är näringsväv också av små plankton och alger som absorberar koldioxid. När de dör så faller de ner till botten och lagrar kol. Och vad vi nu forskar på väldigt aktivt är att inte bara att sätta fingret på den här listan av ungefär 20. Vi sätter temperaturnivåer på allihopa för att försöka förstå när riskerar de att tippa. Ja. Och där råder det förstås fortfarande en hel del osäkerhet, tyvärr. Men vad som är viktigt att förstå, det är att mer och mer kunskap, ju mer kunskap vi får, ju lägre ner i temperaturnivå kommer vi. Så nu drar vi slutsatsen att vi har en 4-5 av de här som riskerar att tippa redan vid 1,5 grad. Och det finns några stycken som riskerar att tippa till och med innan. Och det finns 3 som är då väldigt nära, så vitt vi vet idag. Och det är Arktis sommaris. Och det är de tropiska korallreven. Och det är Västantarktis. Alltså det är en del av de stora glaciärerna i Amundsjön och eller havsområdet och den glaciären som heter Thwaites. Så att en av de obehagliga paradoxerna är det vi kallar för kaskader. Det vill säga Grönlandsisen smälter väldigt snabbt tillsammans med Arktis. De smälter ju väldigt snabbt på grund av att vi har det vi kallar för en temperaturamplifiering. Som jordens medeltemperatur har ökat med 1,1 grad, så har ju temperaturen ökat med 2-3 grader redan uppe i Grönland. Isen smälter snabbt. Vad händer? Jo, då släpps ju väldigt mycket kallt färskvatten ut i Nordatlanten. Det är orsaken till att hela Golfströmsystemet bromsar in något. För att Golfströmmen drivs av en termisk och en saltgradient. För att det är varmt saltvatten som strömmar från södra halvklotet upp till Nordatlanten. Och när den kommer upp och släpper ifrån sig värme, så kommer det här bli tyngre på grund av det salta vattnet har hög densitet. Men på grund av det snabba inflödet av färskvatten så blir det mindre salt. Och då blir det en försvagning. Och därför så bromsar hela Golfströmsystemet ner. Och vad händer då? Jo, då blir ju mera varmt ytvatten kvar i närheten av Antarktis. Så det kan vara orsaken till att vi ser en snabbare avsmältning i Västantarktis. På grund av att mer varmt ytvatten ligger kvar där. Mm. Som skulle ha flödat upp och nått Nordatlanten. Så det finns en koppling mellan Arktis och Antarktis. Och det här kallar vi för kaskader. Och det här är ju också forskningsfront, men någonting som vi verkligen oroas för. Och som vi också liksom försöker beskriva kunskapsläget i den här boken.
Men skulle det potentiellt sett kunna innebära då att vi får det något kallare, eftersom vi är så beroende av Golfströmmen?
Det skulle kunna leda till att vi får mera väderextremer, men också att vi får ett kallare klimat i norra hemisfären. Alltså, ingen föreslår att vi kommer till en punkt där man stänger ner Golfströmmen. Men däremot så har den, så vitt vi vet idag, bromsat in med ungefär 15%, vilket är signifikant. Än så länge finns det inget tecken på att det påverkar väder i Skandinavien. Men vad som kommer hända framåt här vet vi helt enkelt inte.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come.
And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men vi måste prata lite grann om planetära gränser också. För på något sätt så känns det som att de hänger ihop med tröskelpunkterna. Du är en av de som har myntat uttrycket planetära gränser, att det finns 9 stycken. Mm. Men kan du förklara lite grann hur de här två hänger ihop?
Mm. Ja, så hela tröskelforskningen, alltså tipping point-forskningen, är själva basen som ger oss det vetenskapliga, kan man säga, stödet för var vi sätter de säkra gränserna. Så hela idén med de planetära gränserna är att de försöker besvara 2 frågor. Fråga 1 är: vilka stora system och processer reglerar tillståndet på jorden? Att identifiera dem. Och vi har identifierat 9 stycken stora system. Och det är då liksom förstås klimatsystemet, det stratosfäriska ozonlagret, stabila hav. Men sen finns det 4 stycken biosfärsgränser, alltså biologisk mångfald, markanvändningen, den hydrologiska cykeln och kvävefosforcykeln. Så där är liksom de 4 biosfärsgränserna. Sen finns det 2 slutliga gränser som är mer associerade till vad vi människor manipulera på jorden. Och den ena är då, enkelt uttryckt, kemikalieföroreningar. Det vi kallar på engelska novel entities. Alltså alla typer av pesticider och olika typer av organiska kemikalier som vi uppfinner och levererar ut i biosfären i allt större koncentrationer. Som kan skapa genetiska förändringar och permanent skada på arter, inklusive oss människor. Och sen så slutligen den planetära gräns som inkluderar alla luftföroreningar. Det vill säga risken att vi skapar så mycket smog och helt enkelt, kan man säga, lägger lock på den lägre atmosfären som förändrar monsunsystemen exempelvis över södra Asien. Och de här 9 har då testats och debatterats och granskats, och min slutsats idag är att vi har ganska gott vetenskapligt stöd för att säga att kan vi förvalta de här 9 så har vi en god chans att hålla planeten kvar i ett tillstånd som kan stödja mänskligheten i framtiden. Fråga nummer 2 är förstås, har man väl identifierat de här 9, vad är de säkra gränserna?
Just det.
Kan vi identifiera en så kallad kontrollvariabel för varje utav dem och sätta en kvantitativt vetenskapsbaserad gräns? Och hur sätter man gränsen då? Jo, det är ju att undvika trösklar. Alltså det vill säga, vad kan vi om trösklar i Amazonas och tempererade skogar och boreala skogar hjälper oss att sätta den säkra gränsen för biologisk mångfald, för mark? För vatten handlar det om att säkra upp att färskvatten finns i tillräckligt stor utsträckning för att klara av kol. Hela fotosyntesen måste kunna operera så att vi kan ha stabilt kolupptag och kolsänkor. Så att trösklarna, man kan uttrycka så här, att de planetära gränserna sätts för att hålla alla trösklar på rätt sida staketet.
Men en planetär gräns kan ha att göra med flera olika tröskelvärden, kanske?
Absolut. Mm. Absolut, och det är inte nog med det. Och det är ju en av de stora uppgifterna som vi jobbar med och som vetenskapen jobbar väldigt aktivt med, jag menar även bortom planetary boundary-forskning, nämligen interaktioner mellan planetära gränser. Till exempel, vi har ju mer och mer vetenskapliga belägg för att vi har inte en chans att klara klimatgränsen att hålla oss till 1,5 grad om vi inte också kommer tillbaka i det gröna säkra utrymmet för biologisk mångfald, mark, kväve och fosfor, för att de förstärker den globala uppvärmningen. Nu ligger vi i en farozon på allihopa, så det vill säga planeten utsätts för en störning på grund av att vi bränner olja, kol och naturgas, men inte nog med det. Alltså, och i ett hälsosamt tillstånd så kan planeten buffra det här ganska väl. Men inte nog med det. Tyvärr så har vi då, utarmar vi resiliensen, buffringsförmågan, genom att övergöda, avskoga, utarma. Och det här gör ju att vi minskar vår möjlighet att klara av klimatgränsen. Jag brukar ofta säga att de planetära gränserna, de är som de 3 musketörerna, en för alla för en. Att det går liksom inte att sära på dem. Utan de är ett team. Mm. Och de har till syfte att hålla planeten kvar i en interglacial, det vill säga ett holocenliknande tillstånd, vilket kan låta lite abstrakt, men du ska ju veta det att det har ju varit själva genombrottspunkten för att kunna sätta kvantitativa siffror, för att tack vare att vi förstår nu att vi är beroende av det interglaciala holocentillståndet, så har vi en referenspunkt. Mm.
Men av de 9 planetära gränserna, går det att säga vilka av dem som vi verkligen är nära att tappa?
Mm. Idag har vi, alltså den senaste uppdateringen ska jag säga, gjordes 2015. Och vår slutsats då är att vi är liksom i en, vad vi kallar för en farozon. Alltså vi har gått över de säkra gränserna för 4 av de 9. Och det är förstås klimat, men det är också biologisk mångfald. Och det är kväve och fosfor, och det är mark. Så att mark innebär att vi i en allt för hög takt avskogar framförallt de 3 stora skogsbiomen i världen. Så markförändringar av de tropiska regnskogarna, de tempererade skogarna i norra hemisfären framförallt, och de boreala skogarna i de, ja, längst upp i de norra delarna av hemisfären. Och det är ju väl verifierat idag att det orsakar också stor skada. Mm. Så vi kan ju belägga de här planetära gränserna på flera sätt idag. Alltså både när det gäller liksom klimatmodellering och titta på jordens resa genom årtusenden. Men också på alla liksom extrema väderhändelser och allting som nu händer på jorden. På grund av att vi befinner oss i det här farozonsläget. Så det är 4 av 9. Nu jobbar vi precis, när vi sitter här så sitter vi och jobbar med den 3:e uppdateringen. Den ska förhoppningsvis vara klar första halvåret 2022. Och jag kan väl dela med mig lite då opublicerat än så länge att vår slutsats nu när vi sitter mitt i arbetet är att vi har gått in i farozonen när det gäller 6 av de 9. Så att situationen är alltså ännu mer allvarligt än där vi var 2015. Och de som då vi adderar är färskvatten. Och det beror framförallt på att vi har förbättrat vetenskapen om färskvatten boundaryn, eller den gränsen. För att i den första analysen har vi tittat bara på vad är det maximala tillåtna uttaget av det som kallas för blått vatten. Det vill säga det vatten som vi har i våra vattendrag och grundvatten och sjöar. Men det vatten som verkligen reglerar all biomassa i världen är ju det så kallade gröna vattnet. Det vattnet som finns i rotzonen. Det vattnet som infiltrerar i markerna och som finns liksom precis i jordlagret. Som inte når liksom sjöarna och vattendragen. Och där finns det nu en publikation som kommer att komma ut. Som visar entydigt att vi är redan i en farozon när det gäller överutnyttjande och vattenbrist som är orsakat just när det gäller grönvatten. Så att vi befinner oss, och sen den 6:e kommer vara just kemikalier. Som vi inte har kunnat kvantifiera tidigare, men som kanske inte så överraskande är i en farozon. Va? Att vi laddar på med för stor del av genetiskt skadande kemikalier och den cocktail av kemikalier som blir långlivade och som finns liksom ute i både marker och marina akvatiska system. Så 6 av 9, och det här är ju en väldigt viktig guide för omställningen i världen. Va? För att det är ju vår andra del i boken, va? Det vill säga att det här slutsatsen vi drar är alltså att vi befinner oss i ett planetärt nödläge. Mm. Vi behöver väldigt snabbt ta oss tillbaka så att vi inte befinner oss ute i den här farozonen för länge, för då riskerar vi att då trigga irreversibla förändringar. Och därför så krävs det en stor och snabb omställning.
Och vad behöver då göras de närmaste åren för att vi ska klara de här målen?
Ja, det är ju inga små saker, och det är ju inte något som vi har hittat på något sätt, för att det är ganska spännande att se hur många, många forskargrupper i världen tittar på vad är det som behöver göras för att vi ska kunna inte bara leverera liksom bra välfärd för mänskligheten, men att uppnå Agenda 2030, att radera hunger, radera fattigdom och ha bra ekonomisk välfärd, rättvisa för alla, men också hålla oss inom planetära gränser. Och de 2 viktigaste transformationerna är ju föga förvånande nummer 1, att väldigt snabbt ställa om till en fossilfri världsekonomi. Det vill säga att landa på i storleksordningen netto noll utsläpp av växthusgaser till 2050 och följa det som vi kallar för the carbon law, det vill säga en Moore's law-inspirerad takt av utsläppsminskningar som innebär att halvera utsläppen varje årtionde. Då kan vi alltså landa, då har vi möjlighet att landa säkert till 2050. Men den andra stora transformationen, det är hela livsmedelssektorn i världen. Varför då? Jo, för att vi har så mycket vetenskapligt stöd för att det sätt vi producerar mat på i världen är den enskild största orsaken till att vi är i en farozon i alla planetära gränser. För att matproduktionen är världens enskild största konsument av färskvatten, världens enskild största orsak till att vi förlorar biologisk mångfald, världens enskild största orsak till att vi expanderar markanvändning in i intakta naturliga skogar, vilket då drabbar den fjärde stora orsaken som orsakas i huvudsak av jordbruket, nämligen förlust av biologisk mångfald. Så att, enkelt uttryckt, kan vi ställa om världens energisystem och ställa om världens jordbrukssystem, så har vi tagit oss väldigt långt på väg tillbaka till en värld som utvecklas inom planetära gränser. Gör vi då framsteg på det här, på energiomställningen gör vi ju faktiskt framsteg. Vi börjar se mer och mer tecken på skalbara lösningar och att det finns liksom politik bakom som börjar liksom bita, inte hela världen men i delar av världen. Men vi har ju inte böjt kurvan ännu. Det är det som är dramatiken, att vi måste böja den 50% utsläppsminskning till 2030. Vi har ju bara 8 år på snart, jag menar, vi är ju snart på nyårsafton 2021. Så att det verkligen hastar. Men den stora dramatiken är att vi rör oss ju inte framåt när det gäller jordbruket. Vi expanderar fortfarande och avskogar. Vi är fortfarande har enorma problem med övergödning där vi överutnyttjar framförallt reaktivt kväve och fosfor i handelsgödsel. Där vi har enorma problem med både färskvatten, markutarmning och förlust av biologisk mångfald. Så att, jag ska säga att det, kan vi klara de där två så har vi ju liksom, det är de två mest akuta områdena. Men sen gäller det också att få cirkulära affärsmodeller så att vi slutar att orsaka så mycket så mycket föroreningar av farliga ämnen som vi skapar och sen bara släpper ut i miljön. Mm. Och så det är ju lika allvarligt förstås, men man får liksom, vi har identifierat ungefär 6 stora transformationer, och då är liksom energiomställningen och matomställningen och hela liksom konsumtionsproduktionssystemet till cirkulära metoder de kanske 3 avgörande. Men sen är det lika viktigt att klara av liksom omställningen till bra utbildningssystem och bättre mänskliga värden så att man också kan hjälpa till att bromsa in befolkningsutvecklingen. Så att man liksom kan, genom att investera i bättre förhållande för unga människor, få liksom en övergång. Och sen är det också den digitala revolutionen och hela teknologirevolutionen vi är inne i just nu. Va? Hur ska vi få den att liksom bidra till en hållbar framtid? Inte bara att självförstärka, att skapa en rebound-effekt där det bara går fortare åt fel håll. Så man måste liksom ha flera transformativa agendor framför sig och agera simultant. Ja. Och det är ju den stora utmaningen för oss.
Just det. Men befolkningsfrågan är ju intressant. För om vi skapar mer jämlikhet så innebär det också att en växande medelklass i Indien och Kina och andra länder vill ha det vi haft länge nu. Och bilar och stora hus och duscha en halvtimme och sådär. Är det ett potentiellt problem?
Ja, självklart. Men potentiellt sett inte. Det vill säga, självklart är det ett jätteproblem med välfärdsökningar i de snabbt utvecklande ekonomierna i världen som Indien, om vi utgår ifrån att vi bara fortsätter som idag. Alltså om vi fortsätter med en fossilt driven konsumtionsmönster som bara handlar om att linjärt exploatera här och skapa avfall där. Då har vi ju enorma problem. Då är det ju till och med så att man ska klart för sig att enda anledningen till att vi inte har knäckt de planetära gränserna ännu mer är ju cyniskt nog tack vare att vi har så många fattiga i världen. För menar, skulle alla leva som vi i Nord, vi i OECD-länderna, då hade vi ju sprängt den 1,5-graders gränsen och sprängt alla planetära gränser för länge sedan. Så självklart är det så. Men vägen framåt är ju vägen där vi kan kombinera hållbara konsumtions- och produktionsmönster med bra välfärd. Modern, bra välfärd. Och det är ju där vi ser ett nytt narrativ. Och det är det vi försöker verkligen betona i boken. Att hela hållbarhetsberättelsen har ju skiftat enormt på de senaste 5 åren. Alltså från att bara 5 år sedan fortfarande vara en fråga nästan om trade-offs. Det handlar om antingen så skyddar vi planeten. Mm. Eller så har vi liksom bra ekonomisk tillväxt. Och att det där aldrig mötas de två. Till att idag handlar mycket, mycket mer om att hållbarhet är vägen till nästa steg i en modern utveckling. Att liksom, vill du verkligen vara i den teknologiska fronten? Vill du vara liksom biotech, digitalisering, långt fram i hela omställningen till liksom det mest attraktiva, moderna samhället? Då tar du på dig hållbarhetsglasögonen. De planetära gränserna som ett sätt att vara ännu mer innovativ. Där tycker jag att vi ser liksom både inom byggsektorn där det blir mer och mer forskning kring koldioxidfri cement ända till det nya Bauhaus-institutet som kommer sättas upp i Tyskland för att titta på innovativa teknologier för att bygga med biomassa och överge både stål och betong. Jag menar det, vi ser liksom en innovationsresa idag som gör att Indiens 1,4 miljarder människor behöver inte bli ha bra livsstil baserat på samma ohållbara liksom livsstil som har tagit oss dit vi är idag. Mm. Och det där är ju, det är därför jag tror också att det är så enormt viktigt vad som händer i EU. För att alla ögonen är på EU. Vi är liksom de mest framgångsrika, det är den största ekonomiska zonen i världen. Det är vi som på något sätt ändå fortfarande utgör lite grann av taktpinnen av det som fattiga människor som lyfts ur fattigdom i New Delhi eller om vi är i Islamabad eller i Lagos attraheras av vår livsstil. Om vi då kan visa att vi blir ännu lyckligare och att vi har ännu bättre resultat i hur vi mäter vår framgång i ett hållbart modernt samhälle, så blir ju det liksom måttstocken snarare än en konsumismens måttstock. Mm. Och det är klart, det här är ju återigen, det är ju stora förväntningar liksom att nå dit. Ja. Men å andra sidan så har vi ett akut läge. Och vi behöver liksom jobba stenhårt på att få ut den här nya berättelsen.
Men för att pressa ner fossila bränslen och konstgödsel och kemikalier, är det förbud och beskattningar? Är det det liksom, de styrmedlen vi har?
Ja, så det är ju inget tvekan om att vi måste kombinera, det är egentligen att lägga liksom alla verktyg på bordet. Jag menar, det vi har pratat om hittills är ju framförallt att hitta liksom innovativa lösningar som blir mer attraktiva. Så du skapar en större attraktion av den hållbara lösningen än den ohållbara lösningen. Och vi är på väg dit i många områden. Alltså när elektrisk mobilitet blir både billigare och mer attraktiv så kommer ju folk att överge förbränningsmotorn. Så blir det alldeles oavsett om du har skatter eller regleringar. Men det är ingen tvekan om att ska vi nu liksom accelerera och skala så måste liksom regleringarna och de ekonomiska styrmedlen följa med. Och det kanske viktigaste ekonomiska styrmedlet på klimatsidan är ju att sätta ett pris på kol. Och där är ju Sverige världsbäst. Jag menar, vi är ju det enda landet i världen som har haft ett 100 euro per ton koldioxidpris på kol sedan ungefär 1990. Och det har tjänat oss väl. Väldigt väl. Jag menar, vi har ju liksom fasat över hela vår som värmeproducerande sektor från oljepannorna till ja, vår förbränningssystem med biomassa som ju är en framgångssaga, och nu måste vi ta nästa steg, och EU håller på att ta nästa steg tack vare att den europeiska utsläppshandeln nu fungerar äntligen, att nu har vi ett pris på nästan 80 euro per ton koldioxid, högsta priset i världen, och det börjar liksom, det börjar bita. Kolkraftverk får temporärt än så länge stängas ner för att det lönar sig inte att ha dem igång, för att det blir för dyrt. Mm. Och det är ju det här som måste hända, och det innebär att vi går ju in nu i en, bedömer jag, ganska turbulent fas. Mm. Det kommer att vara ganska hoppigt här framöver, va? Och vi ser ju redan de första tecknen på det, va? Hur elpriserna går upp i Sverige, och det kommer bli en jättedebatt, och energipriserna debatteras till långt in på natten i Bryssel, och man kommer inte överens. Ja, det beror ju på att vi har haft för låga energipriser i allt för lång tid. Varför då? Jo, för att planeten har subventionerat oss. Mm. Vi har ju lurat oss själva. Vi har för billig konsumtion. Maten är för billig. Energin är för billig. För att vi tillåts skada klimatet och skada hela planeten utan att betala för det. Nu ska vi betala tillbaka. Nu ska vi korrigera det här. Och det är klart att den korrigeringen kommer att svida, men bara under en kort period. För att det handlar om att ta sig över den här humpen, så att vi kan kalibrera in oss i den nya framtiden. Och den nya framtiden är ju el och bränsleceller och förnybara energisystem i en mångfald som gör det möjligt att generera nästa steg i den moderna utvecklingen. Och det är det här som är den stora utmaningen nu, att inte låta liksom den här turbulenta kanske 2, 3, 4, 5 års perioden vi har framför oss, att den leder till att politiker börjar ge upp och börjar backa.
Mm.
Nu gäller det bara att hålla stången,
ja,
och köra framåt. För att när vi väl är över, men vi vet ju idag att sol och vind är ekonomiskt konkurrenskraftig. Anledningen till att den inte riktigt levererar är att vi har inte rätt typ av elinfrastruktur ännu. Vi har inte rätt typ av laddinfrastruktur ännu. Vi har inte fått bränslecellslagringskapaciteten ännu. Jag menar, det tog oss ett tag att bygga upp varenda bensinmack i det här landet och få liksom vår bensin- och dieselinfrastruktur att fungera. Nu ska vi plötsligt skrota den och växla över till en helt ny infrastruktur. Och inte nog med det, vi vet inte riktigt exakt vilken det är. Finns det en biobränsleövergång? Är det vätgas? Är det elektricitet? Direktelektricitet? Alltså det är ju fortfarande en hel del val vi behöver ta. Så att det gäller liksom att titta på det här väldigt noggrant. Och där är styrmedel viktiga. Och jag menar ju att styrmedel handlar inte bara om incitament, utan det handlar också om att sätta slutdatum. Att våga säga att till 2030 stoppar vi förbränningsmotorn rakt av.
Kalifornien har gjort det.
Ja, en fördel är ju förstås att näringslivet då vet vad det är för spelplan man jobbar mot. Och det är, eftersom innovationskraften är så enorm, och det är där vi ser de stora investeringarna, så är det positivt. Men en annan sak som vi pratar alldeles för lite om, det är ju att alla tenderar till att liksom trilla ner i den här väldigt destruktiva dialogen om att forskarna talar om katastrofala klimatrisker och unga människor blir bara deprimerade och liksom hamnar i passivitet. Jag är väldigt kritisk till den debatten. Jag håller inte med om den överhuvudtaget. Min slutsats är att ungdomar hamnar inte alls i passivitet på grund av klimatforskarnas budskap, utan ungdomarna hamnar i passivitet för att de får klimatforskarnas budskap och litar sedan inte på att det finns ett vuxet ledarskap att lösa problemet. Så att om vi kan få politiska ledare som säger att nu har vi ett slutdatum för förbränningsmotorn, här är styrmedlen, här är körriktningen. Vi ska bli världens första fossilfria välfärdsnation och vi ska jobba för att hela EU och världen ska nå detsamma. Då tror jag att ungdomarna säger okej.
Okay. Men elen anses ju vara en del av lösningen på klimatfrågan, men blir det så mycket bättre om vi kör elbilar? För jag tänker det finns många problem där med alltså, batterimetaller, liksom ganska problematiska. Karossen ska göras av, är det inte plåt så är det någon typ av plast, och liksom, elbilar tar lika mycket plats i städerna.
Mm. Nej, men det är helt riktigt att, och det är ju någonting som måste finnas med i mixen så att säga. Ett är ju övergången till elektrisk mobilitet, en del. Lika viktigt är ju att designa städer på ett sätt så att vi minskar transportberoendet och att vi har en annan typ av transporter. Och det tredje är förstås att få liksom oss konsumenter att både äga på ett annat sätt, kanske ha delad ekonomi, men också använda kollektivtrafik och andra medel. Jag menar, du och jag cyklar som sagt, som vi pratade om när vi började podden här. Alltså jag ser ju att det liksom inte, det är inte en silver bullet någonstans här, va? Och att när det gäller mobilitet så är det verkligen den stora frågan. Och det här gör ju också att vi är om möjligt in i ett ännu mer spännande skede än vad som kan ges intryck bara man tittar på det spontant. För att inte nog med att vi ser den här dramatiska omställningen från förbränningsmotorn till alternativa fossilfria drivmedel. Dessutom så kommer vi se Köpenhamn plus runt om i världen när det gäller att förändra designen på hur vi rör oss. Och jag tror ju att det här kommer bli oerhört spännande, va? För att det kommer visa sig, när man väl kliver på den resan, så ser man de enorma fördelarna, va? Alltså ta bara luftkvalitet. Jag menar, till och med i Sverige har vi ju stora problem med att människor dör i förtid av luftföroreningar i våra städer som orsakas av vår biltrafik.
Hornsgatan här precis utanför är en av de mest förorenade, tror jag.
8-9 miljoner människor dör i förtid i världen av luftföroreningar varje år. Det är fortfarande ungefär dubbelt så många som har dött hittills av corona, av pandemin. Alltså bara för att sätta storleksordningen här. Och det här accepterar vi vartenda år. Det är liksom inget väsen överhuvudtaget. Medan då rätteligen vi ser coronan som en i mångt och mycket en katastrof som är helt oacceptabel. Så det är klart som sjutton att vi kommer väldigt snabbt se fördelarna i liksom en övergång till en annan typ av design och hantering av våra transportsystem. Och så det är helt riktigt. Det går inte bara att fortsätta att ha fler bilar. Däremot så är jag ganska optimistisk faktiskt när det gäller hur vi ska kunna återanvända och skapa, liksom, bygga ny teknik framförallt för batteri. Återutnyttjande av de jordartsmetaller som går i batteriteknologi. Och det beror ju förstås på att det här är så värdefulla jordartsmetaller att vi kommer att liksom hitta vägar att kunna undvika att de, för den produktionslinjen kan inte tillåtas bli enligt den gamla, liksom, att vi bara exploaterar här och skapar föroreningar där.
Mm, precis. Men det låter som att vi kanske går mot ökad livskvalitet om vi bara lyckas ställa om.
Jag är helt övertygad om det. Den stora frågan är, kommer vi klara av omställningen? Men att omställningen innebär en ny modernitet och en hög livskvalitet, det är jag helt övertygad om. Det är till och med så faktiskt att det finns inga belägg för att vi ens kan klara av att leverera Agenda 2030 utan en övergång till hållbar matproduktion, hållbar energi. Det är ganska dramatiskt, va? Det går liksom inte att tänka sig 8 miljarder människor där ingen går hungrig, alla har hälsosam utbildning och alla har tagit klivet ur fattigdom om vi inte håller oss inom planetära gränser. Resurserna kommer helt enkelt inte räcka. Så att det är någon sorts ganska naivt att underteckna Agenda 2030 och sen inte gå liksom all in på omställningen. Så att det är så mycket som står på spel här, att både liksom den grundläggande grundläggande värderingen för mänskligheten, men också den nya moderniteten.
Mm. Men jag tycker att vi kan avsluta på ett försiktigt durakord då i alla fall.
Ja, det tycker jag.
Den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt expertområde som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt av podden?
Oj, en spännande podd, vilket jag vet är ett svårt ämne, det är ju, tycker jag, att förstå vad händer med vår värdegrund just nu. Alltså i en värld som präglas mer och mer av populism och nationalism och främlingsfientlighet, håller vi på att se en förskjutning i värderingar eller inte? Och jag säger det här för att när Hitler liksom valdes som kansler i Tyskland 1932, så valdes han ju faktiskt i demokratiska val. Mm. Det var ju en värdegrundsförändring som kom liksom ur frustrationerna från förlusten av första världskriget och depressionen och arbetslösheten och en känsla av främlingsfientlighet och frustration. Jag blir ibland lite nervös. Mm. Jag har gärna en podd över värdegrundsförskjutningar.
Det låter ju som ett spännande ämne och det hänger ju ihop med klimatfrågan också såklart.
För det gör att,
de här så kallade låglitarna som kanske då möjligtvis röstade på Hitler en gång i tiden kanske är klimatskeptiker också.
Jag blir ju lite oroad över att just finns det en koppling mellan populism, antivaxare och klimatskeptiker. Jag menar, de är ungefär samma procent, så om de är helt olika personer, då har vi en väldigt stor procent av befolkningen som är liksom, kan man säga, antikunskapspersonligheter. Min hypotes är ju att de sammanfaller i stor utsträckning.
Ett stort överlapp i det Venn-diagrammet helt enkelt.
Antagligen.
Johan Rockström, tack snälla för att du ville vara med i podden.
Tack själv, jättetrevligt.
Johan Rockström, jag hoppas att du uppskattar avsnittet lika mycket som jag. Och vill du förkovra dig så kan jag varmt rekommendera Johan och Owens bok som förklarar komplexa ting på ett väldigt överskådligt sätt. Jorden, vår planets historia och framtid finns ute nu i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här förhoppningsvis hyfsat hållbara podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vill du komma i kontakt med oss så kan du till exempel göra det via våra Facebook- och Instagram-konton. Vi hörs snart igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.